Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson och varje tisdag så går jag igenom Filipperbrevet vers för vers tillsammans med dig som vill höra på. Och vi har kommit oss igenom de två första kapitlen, så idag ska jag börja läsa kapitel 3 som öppnar lite nya dörrar i aposteln Paulus förkunnelse då. Och om du vill höra något av de tidigare programmen så gör du det enklast i din podcast-app eller på maranata.se där du kan läsa dig fram till episoderna som heter Ska vi läsa Filipperbrevet? Men nu börjar vi. Och vi börjar som vanligt med att läsa texten och vi ska idag försöka gå igenom 5 verser och det är alltså då Filipperbrevet 3, vers 1-5. För övrigt mina bröder, gläd er i Herren. För mig är inget besvär att skriva samma sak till er och för er är det tryggare. Se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar Gud genom hans ande och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre. Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre så kan jag det ännu mer. Omskuren på 8:e dagen är av Israels folk och Benjamins stam, en hebré född av hebreer, i fråga om lagen en farisé. Och vi avslutar citatet där, mer än så kommer vi inte hinna med i det här programmet, så jag bryter där mitt i Paulus uppräkning. Det kommer fler saker här, men vi får ta det så mycket vi hinner varje halvtimme så att säga. Men låt oss se på de här 5 verserna idag och vi börjar med att läsa den första versen en gång till där det står så här. För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. För mig är det inget besvär att skriva samma sak till er igen och för er är det tryggare. Här talar Paulus än en gång om glädje och han har ju sagt det här tidigare i brevet och han kommer säga det igen senare i brevet därför att han säger det är inget besvär att skriva samma sak till er. Och för er är det tryggare. Men det finns en liten rolig detalj tycker jag i den här versen. Som faktiskt blir lite intressant också om man ser närmare på det. Men det som jag tycker är lite underhållande i det här. Det är att de första två orden för övrigt. När han säger för övrigt mina bröder. Det heter på grekiska loipon. Det är ett ord där. Och flera engelska översättningar översätter det här med finally, alltså till slut mina bröder. Och då får man ju intrycket av att det här är liksom, ja det är Paulus sista ord. Till slut så vill jag bara säga det här. Men så är det ju 2 kapitel kvar, vi är ungefär halvvägs i texten. Och vad händer med det? Och det jag har fabulerat om, eller det jag tänkt mig bara som en underhållande tanke, är att Paulus kanske är som alla andra predikanter som tror att det är en jättebra taktik när de predikar att säga någonting som ja, och till avslutning så vill jag bara säga, när de egentligen vet att de inte ens är halvvägs i sin predikan. Jag vet inte om du kanske känner till det fantastiska retoriska greppet, för att säga det så. Jag kan berätta massa historier om sådana predikningar. En gång så var jag musiker på ett möte. Jag spelade gitarr under en konferens. Och predikanten gick upp i talarstolen för att börja tala. Men så sa han att nej, ni är musiker, ni behöver inte gå och sätta er. För vanligtvis så gick vi liksom och satt oss då. När predikan började så gick man och satt sig ner i bänkraderna. Men då sa han att nej, ni behöver inte göra det. För att han skulle bara säga någonting i 5 minuter och så skulle vi sjunga en sång. Och så får vi se sen hur det blir liksom. Och så började han predika och sen så sa han jag ska sluta nu eller någonting liknande. Ungefär var 50 minut, ända tills han hade predikat i ja, över en timme tror jag. Och vi satt där med instrumenten i våra händer under hela predikan. Jag ska väl kanske låta en barmhärtighetens slöja vara över vem den här predikanten var. Men ni som vet, ni vet, ni som var där, ni vet vem jag talar om. Och så vill jag säga till alla som predikar där ute, gör inte det. Gör inte på det sättet. När du har sagt till slut eller jag ska avsluta med det här så ja, av erfarenhet så kan jag säga att du har kanske 5 minuter på dig att avsluta innan alla som lyssnar på dig har genomskådat den här taktiken. Och det funkar nog bara en gång oavsett. Men bara häromdagen så var jag på ett möte där predikanten efter 20 minuters predikan någonting hade sa att ja, nu avslutar vi här och så står vi upp och ber för det vi har talat om här. Och så reste vi oss, hela församlingen reste oss i tron att predikan var över. Men så höll den här predikanten på i åtminstone 10 minuter till medan vi stod upp och väntade på att vi skulle be. Men jag ska inte klaga mer. Vi ska gå tillbaka till texten. Och när det är sagt så finns det faktiskt någonting som är väldigt intressant med just det här. Därför att Paulus har ju hittills gått igenom Jesu karaktär. Och han har beskrivit hur Timoteus och Epafras är goda exempel på den här karaktären, var så till sinne som Jesus Kristus var. Och så har han sagt nu att och så sänder jag Epafras tillbaka till er. Förlåt, Epafras, det är inte Epafras, Epafroditus. Epafras, det är Kolosserbrevet det. Epafroditus heter han. Jag sänder Epafroditus till er. Och det brukar han ju säga i slutet av sina brev. Han ger liksom en slags avslutande hälsning där, verkar det som. Det är inte en hälsning, men han ger lite instruktion, praktiska saker. Och berättar att Timoteus ska jag sända till er. Jag hoppas att jag kan komma själv och så vidare. Det är saker som man brukar säga i slutet av sina brev. Så vid första blick så får man liksom en slags känsla av att det här brevet går mot sitt slut. Men vad händer då egentligen här i vers 2? För att det är som att Paulus han sätter in en helt annan växel när han säger det här. Se upp för hundarna, se upp för de onda arbeten och se upp för de sönderskurna, säger han helt plötsligt. Och vilka är de här? Vilka är de sönderskurna? Var kom de ifrån? Varför börjar han prata om dem helt plötsligt? Alltså, Paulus nämnde ju sina motståndare redan i kapitel 1, men där verkar det som att han är ganska försonligt inställd mot dem. Om det är samma grupp som det här eller några andra vet vi inte, men han är ganska försonligt inställd mot dem. Men här så talar han om motståndare och kallar dem för hundar och för onda arbetare och sönderskurna. Och det sista där är en slags nedlåtande ord för att de propagerade för omskärelsen. Och det här plötsliga och till synes obefogade tonändringen i Filipperbrevet, det har fått vissa teologer, bibelforskare och så vidare att teoretisera att kanske Filipperbrevet inte är bara ett brev, men att det är två eller kanske till och med tre olika brev som har klippts ihop till den formen vi har idag. Och anledningen då, den tydligaste tecknet på det, är framförallt den här abrupta förändringen i ton i Filipperbrevet från kapitel 1 och 2 fram till kapitel 3 vers 1 och sen från 3:1 och vidare då. Och jag får säga att jag har lite olika saker att säga om den här teorin. För det första så finns det inget handfast bevis för det här. Det finns inga tidiga manuskript som någon har hittat som bara innehåller en viss del av Filipperbrevet. De tidigaste handskrifterna vi har och alla handskrifter vi har från tredje århundradet och sådär innehåller Filipperbrevet så som vi känner det idag. Och det andra jag vill säga är att det spelar egentligen inte någon som helst roll för tron på Bibeln som Guds inspirerade ord. Alltså det påverkar inte den saken. Inte för att någon har påstått det, men ibland så möter man såna här påståenden som liksom ska ge någon slags motbevis mot att Bibeln är Guds ord. Man ska lägga ett slags skimmer över det, att nej, men det här är bara det här liksom. Man säger saker som, ja men visste du inte att Moseböckerna är samlat från flera olika källor? Eller i det här fallet då, att jag vet inte att Filipperbrevet, det kan vara två eller tre olika brev som man har klippt ihop. Men det har faktiskt, om det så skulle vara sant, så har det ingen som helst inverkan på om det här är Guds ord som förmedlas. Det bara påverkar hur vi förstår hur det har samlats, hur det har blivit den text som vi har idag. Men när det är sagt så för det tredje så är det här en teori som hänger väldigt löst. Som där man antar saker som absolut inte kan bevisas genom texten. Dels för att teman som han börjar med i början av Filipperbrevet har han med också i slutet av Filipperbrevet. Han talar till exempel om glädjen väldigt mycket både i början och i slutet, både i, ska vi säga, första delen och i andra delen. Och han Och han nämner också Epafroditus, nu ska jag säga hans namn rätt, Epafroditus, och att han är på besök nämner han både i kapitel 2 och sen i kapitel 4. Och det kan också finnas massor av olika anledningar till varför Paulus ändrar sin ton här. Jag bara kastar ut en teori. Epafroditus, när han kom till Paulus och berättade han för honom om situationen i församlingen i Filippi. Först sa han att ja, vissa predikar Kristus med falska motiv för att skada dig. Det talar han om i kapitel 1. Sen så talar han om, kanske han berättade att församlingen var oroliga för Paulus situation, och det förklarar han också i kapitel 1. Sen så kanske Epafroditus sa att ja, det finns splittringar och oenighet mellan syskonen, vi skulle behöva en större enhet, och det talar han ju om då i kapitel 2, var så till sinne som Kristus Jesus var. Och sen så kanske Epafroditus sa ja, och så finns det ju de här som förkunnar omskärelse och förleder församlingen in i judaismen. Och det kommer han då in på i kapitel 3. Och det kan till och med vara så att Paulus skrev kapitel 1 och 2 en dag, och sen gick han och la sig, och sen nästa dag så sa han nej, nu ska vi skriva lite mer och nu ska vi ta upp de här lite mer allvarliga sakerna. Eller att han hade tänkt sig att avsluta sitt brev här men bestämde sig för att skriva mer. Vi vet helt enkelt inte. Och även om jag själv tycker att det är en intressant fråga för all del, så är det som sagt inte viktigt för betydelsen av texten. Filipperbrevet som vi har fått är Filipperbrevet så som det ser ut här och nu. Så vi ska istället försöka se på vad texten faktiskt säger och tala om det. Och den första versen då uppmanar dem alltså att glädja sig i Herren. Sen säger han i vers 2 och 3 så här: se upp för hundarna, se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar Gud genom hans ande och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre. Och som sagt, det är helt klart ett taktbyte här. Men vilka är de här hundarna, onda arbetarna och de sönderskurna som man talar om i den här texten? Och om man läser hela sammanhanget, om man fortsätter att läsa, så står det ganska klart att det här är de så kallade judaisterna. Och med uttrycket judaister så menar man inte judar. Alltså man menar inte att de är etniska judar, heller inte att de håller sig till det vi i modern tid menar med den judiska religionen eller tron. Istället så handlar det om de som Paulus beskriver både i Galaterbrevet, i Romarbrevet, Kolosserbrevet och på andra ställen, möter de också i apostelgärningarna, som människor som trodde på Jesus, som hade blivit lärjungar, Jesu lärjungar, men som nu försökte lägga bördor på församlingen och framförallt på de hedna kristna, alltså de som inte var judar, genom att säga att de måste hålla Mose lag för att ens kunna räknas som troende. Och speciellt så handlar det här om tre delar av Mose lag som man diskuterade. Och det var omskärelsen som var den stora frågan, matföreskrifterna, det som vi idag kallar för kosherkulturen eller kosherlagarna, och högtiderna och speciellt då sabbaten, den sjunde dagen. Och det här var aktuellt därför att det var sånt som hedningarna, alltså icke-judarna, inte hade som en del av sin kultur. Man kanske var en slav som inte hade möjlighet att ta ledigt under sabbaten för att man inte hade judiska herrar. Man hade vuxit upp, man kanske var en gammal man som inte var omskuren och inte hade sån lust att omskära sig heller. Och man kanske hade sin matkultur som man förhöll sig till. Så frågan var om det här var en del av vad det betydde att vara en troende. Och i Galaterbrevet så talar Paulus en del om de teologiska anledningarna till att judaisterna då har fel. Men här i Filipperbrevet talar han mer om deras inre motivation. Han säger här att han och hans fränder är de verkligt omskurna. De som tjänar Gud genom hans ande, har sin ära i Kristus och inte förlitar sig på det yttre. Jag ska komma in på det där kanske lite senare, för att det här står i kontrast till någonting som kommer fram senare i Filipperbrevet. Men Men det är här som hans kritik mot judaisterna når sin kärna. De förlitar sig på någonting som är ett yttre. Bara det yttre är på plats så spelar det inre helt enkelt mindre roll. Och det här är en slags sakramentalism i sin enklaste form, en slags protosakramentalism om det ens är ett ord. Alltså i den katolska och i den ortodoxa kyrkan så talar man om sakramenten inom katolicismen eller mysterierna inom den ortodoxa kyrkan som de här olika handlingarna som verkar oberoende av omständigheterna, stort sett oberoende av omständigheterna. Inom katolska kyrkan har man till exempel eukaristin eller Herrens måltid. Och då säger man att ja, om prästen gör det på rätt sätt, säger de rätta orden och gör saker och ting på rätt sätt, så blir brödet och vinet till Herrens kött och blod. Oberoende av för liksom vad som händer runt omkring. Och oberoende av vad den som tar emot den tycker eller tänker så får han eller hon del av Jesu kött och blod i nattvarden. Och det sakramentalismen gör är att den flyttar gudslivet från den personliga relationen till Gud, det andliga livet, och ner till ritualer och heliga handlingar. Och det var här Paulus satte ner foten. Han säger att omskärelsen, det är i sin tanke någonting mycket mer än det som händer i det yttre. Det handlar om att, istället om att tjäna Gud i den heliga ande och att bara ha sin ära i Kristus. Och här så står ju Paulus helt i harmoni med skrifterna. I femte Mosebok så säger Mose så här, citat, Herren din Gud ska omskära ditt hjärta och dina efterkommandes hjärtan så att du älskar Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ, då ska du få leva. Slutcitat. Och detsamma säger Jeremia, han säger så här, Jeremia 4 vers 4, citat, omskär er för Herren, ta bort ert hjärtas förhud, ni juda män och Jerusalems invånare, annars ska min vrede bryta fram som en eld och brinna så att ingen kan släcka för era onda gärningars skull. Slutcitat. Så omskärelsen, den sker alltså på kroppen, man tar bort förhuden på männen. Och jag ska inte gå in på varför just detta var det man skulle göra, men jag tycker att det räcker att jag säger att omskärelsen på kroppen är ett tecken. Och samma sak med sabbaten, samma sak med matlagarna. Men det här omskärelsen var ett tecken som visade att man tillhörde Israel. Och med det att man var en del av pakten med Gud. Men pakten med Gud handlade inte om det yttre. Det yttre var tecknet på pakten. Men själva pakten var att man skulle älska Herren. Och det är därför han talar om hjärtats omskärelse. Om man felade på den punkten och inte älskade Herren så spelar det ingen roll om man hade förhud eller inte. Det är lite som en vigselring. Jag har en vigselring som visar att jag är gift. Men jag kunde haft en ring utan att vara gift. Jag kunde också varit gift utan att ha en ring. Och jag kunde ha en ring men jag kunde vara otrogen mot mitt äktenskapsförbund. Så ringen är ett tecken, men den är inte själva äktenskapspakten eller förbundet som jag har med min fru. Så varför hade då Paulus ett så stort problem med de som han kallar för de sönderskurna? Och ett svar kanske ligger i det här uttrycket som han använder när han kallar dem för hundarna. Varför kallar han dem för det? Och det tror jag kan vara för att hunden var ett orent djur i den judiska tron. Och det var inte så ovanligt att judarna kallade hedningar för just hundar av den anledningen. De var orena. Så Paulus vänder på steken och säger att det är de som är orena för att de förkunnar med orena motiv. Hundarna på den här tiden var ofta halvvilda djur som levde på gatorna och terroriserade förbipasserande. Så man kan förstå varför det används som en bild på någonting vilt och ociviliserat och någonting som terroriserar folk. För Paulus upplevde judaisterna som brutala hundar mot församlingen. Det fanns en lömskhet i hur de gick på de svaga och obefästa i tron och hur de då terroriserade och skapade ofred i församlingen. Och Paulus har här fått nog, han har inte tänkt att acceptera deras narrativ, deras berättelse om att de är någon slags helighetens väktare, att de är heligare än alla andra. Och det verkar som att de talade mycket om och skröt mycket om sin härkomst. De var judar, de kom från den eller den stammen, de hade en ren linje bakåt, de följde lagen, de var nitiska, de var rättfärdiga och så vidare. Och när han går till svarmål mot dem så gör han någonting som han tillåter sig ibland, nämligen att kämpa på deras premisser. Paulus tycker inte om att skryta om vem eller vad han är, men som man säger på engelska, for the sake of the argument, för den här sakens skull, så berättar han lite om sig själv. Och han säger så här, citat, fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre. För om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre så kan jag det ännu mer. Omskuren på åttonde dagen, är av Israels folk och Benjamins stam, en hebre född av hebreer, i fråga om lagen, en farise. Och vi stannar till där, även om han fortsätter den här texten, men det får bli nästa gång. För hur är det Paulus beskriver sig själv? Han beskriver sig helt enkelt som en exemplarisk jude. En sån som judaisterna hade älskat att ha på sin sida. En som, om han hade samma motivation som dem, hade kunnat vara deras ledare, deras store man. Och de propsade på att hedningarna skulle låta omskära sig. Och själv så var han inte bara omskuren, men han var omskuren på den åttonde dagen. Alltså i enlighet med budordet som sa att det var just på den åttonde dagen som judiska pojkar skulle omskäras. Det står till exempel i första Mosebok 17 och vers 12. Det står i kapitel 21 och vers 4 i första Mosebok och tredje Mosebok 12 och vers 3. Så han säger alltså att han är från Israels folk, han är från Benjamins stam och att han är hebre av hebreer. Och man kan undra varför alla tre beskrivningarna på det som verkar vara samma sak. Och anledningen är att de här orden, uttrycken, används lite olika. Israelit, eller av Israels folk, användes ofta för att beteckna någon som var en del av förbundet med Israel. Det var alltså inte nödvändigtvis bara att man kom från stamfadern Jakob som fick namnet Israel, men att man hade stamfäder som hade varit med vid Sinai berg då Gud ingick ett förbund med Israels folk. Och varför säger han att han är av Benjamins stam då? Jo, Jakob, han fick ju då 12 söner med Rakel, Lea och deras två tjänstekvinnor. Och den yngsta av dem var Benjamin. Det var Rakels andra son. Så strängt taget så var Paulus inte en jude i betydelsen att han inte var av Judas stam. Men på den här tiden så var inte jude en beteckning enbart för de som kom från Judas stam, utan på alla som kom från Jakob och som tillhörde den etniska gruppen, eftersom Judas stam var den största och absolut mest dominerande stammen av de 12 stammarna. Framförallt då efter att de 10 nordliga stammarna hade förts bort i fångenskap i Assyrien flera hundra år tidigare. Och Benjamin och Juda, det var de två stammarna som blev kvar, sydriket, judarike, tillsammans med en rest av de olika stammarna som flydde till Juda. Men Juda var från den tiden den absolut dominerande stammen, och därför så är det så det står så här. Men det som också är intressant med att Paulus säger att han är benjaminit är att han alltså kände till sin härkomst ganska minutiöst. Och just det här med släktforskning, det var något som de betydelsefulla judarna sysslade med och som man ansåg som väldigt, väldigt viktigt. Man var inte bara en vilken som helst jude, utan man var från den och den familjen, den stammen och så vidare. Och Paulus kunde ha liksom gottat sig i det här, men han ville inte göra det. Och så säger han också att han var en hebre. Vilket ju på ett sätt är självklart, om man är benjaminit så är man också israelit, då måste man också vara en hebre. Eftersom Eber, som hebre kommer ifrån, det var en ännu tidigare stamfar. Så varför nämner han ens det faktum att han är en hebre? Och anledningen till det är att hebre betydde mer än att vara jude på den här tiden. Hebre betydde att man var en som talade hebreiska och höll sig till de hebreiska traditionerna. Så även fast Paulus var född i Tarsus och faktiskt hade en icke-judisk far, så talade han alltså hebreiska, och antagligen då så hade hans mor lärt honom det språket. Och han studerade också under Gamaliel och lärde sig antagligen mer där. Och så lärde han sig grekiska hos människor som han mötte, och antagligen kunde han fler språk än det, som latin till exempel. Så säger han att han var en farisé i fråga om lagen. Och fariséerna, det var den mer strikta rörelsen inom den här tidens judendom. Det fanns olika grupper som esséerna, saduceerna, herodianerna, zeloterna. Och de respekterade olika religiösa och politiska idéer. Och jag tänkte att jag ska berätta lite om de olika grupperna och förklara varför det är så viktigt för oss att aposteln Paulus är just en farisé. Men vet du vad? Det här programmet, det går emot sitt slut. Vi hinner helt enkelt inte med mer än så här. Så vi får plocka upp den här tråden nästa program och tala om fariseismen och vad det betyder. Men nu avslutar vi det här med att läsa texten en gång till, där det står så här. För övrigt, mina bröder, gläd er i Herren. För mig är inget besvär att skriva samma sak till er igen, och för er är det tryggare. Se upp för hundarna. Se upp för de onda arbetarna, se upp för de sönderskurna. Det är vi som är de omskurna, vi som tjänar Gud genom hans ande och har vår ära i Kristus Jesus och inte förlitar oss på det yttre. Fast nog hade också jag kunnat förlita mig på det yttre, för om någon tycker att han kan förlita sig på det yttre, så kan jag det ännu mer. Omskuren på åttonde dagen, är av Israels folk, å Benjamins stam, en hebre född av hebreer, i fråga om lagen, en farisé. Vi ska avsluta det här programmet med att lyssna på sången Synd och värd farväl för evigt i en liveinspelning där den här sången sjungs i Maranata-stil. Jag vet inte riktigt varför det finns två olika melodier på den här sången. Jag har hört sjungas på annat sätt av andra, men i Maranata så sjunger den alltid på det här sättet. Om du vet varför, så kontakta gärna och säg till. Men jag ska bara nämna att du har lyssnat på Maranata podcast. Jag heter Paulus Eliasson. Programmet har sänds i närradio över Örebro och Stockholm också. Du kan komma i kontakt med Maranata via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla, och på återhörande.